Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna.
Hej hej.
Till avsnitt 278.
Jajamensan.
Det är jul. Du och jag har gjort en smitning.
Ja, det har vi gjort.
Ja.
Med all rätt, tycker
ja.
Jag.
Ja, alltså vi har ju då rest utomlands. Mina barn skulle vara med sin far i Dalarna. Och dina barn är bortresta.
Mina barn är i Frankrike och klättrar.
Ja, så att 2 veckor ska vi få vara här.
Ja, vi smet från både jul och nyår.
Ja,
klokt, tycker
det
jag.
Det kändes bra. Det här är ju då en period som är oerhört pressande för många.
Absolut.
Som lever i en dålig relation. Det var en rolig lyssnare som skrev att om 4 dagar är det över.
Ja.
Om gnor och gnor och kämpar och ja, kämpar.
Men det är så man känner
ja,
på något sätt när det är.
Och liksom, ja. Det är så mycket, alltså man vill. Det är eller så finns det de som tycker att allt det här bara är mysigt för att det blir mysigt. Mm. Men för hemskt många är det jättemycket plikt.
Ja,
man ska träffa den, man ska träffa den. Och det är gamlingar och det är småbarn och det är rättvisa och det är, och om man dessutom då inte har en bra relation så är det motigt.
Och det är så mycket förväntningar som aldrig går att leva upp till också. Det tycker jag, nu var det länge sedan jag kände det, men jag tycker alltid det har varit den stora besvärligheten med jul. Som jag kände själv som barn också, att det ska bli så bra.
Det är så spänt.
Så kan, det finns ingenting, det går inte att motsvara det.
Nej, men så här, jo, men det gör det ju.
Jag gjorde ju det med mina barn när de, från de var ganska små liksom, när vi hade separerat, att vi såg på Sagan om ringen, hela trilogin. Och då vet man ju vad man får.
Att det skulle vara så, helt enkelt.
Ja. Och då vet man precis vad det är, för man ser år efter år. Ja. Det är inga överraskningar, och det var ganska bra. Och jag tror att de älskar det, de vill fortfarande hålla på med det, fast de är liksom 27.
Ja, men det blir en social avlastning när man har sådana där saker.
Ja, men faktiskt.
Men då, om man börjar med det här då. Låt säga att man nu... För saken är ju den att om man lever i en dålig relation, det är många som efter de här julledigheterna bestämmer sig för att ta steget. Det är ju en av de månader då många liksom tar tag i saken och bestämmer sig för att klippa bandet. Har vi någonting som man ska, alltså, hur tar man sig då igenom det här på ett bra... Kan man inte bara bestämma så här? Att man inte, och just under jul åtminstone, om man nu lever med barn, att man då försöker bara typ spela teater, som jag och min exman gjorde, fast då hade vi skilt oss, men vi var fortfarande vi firade jular ihop och vi bestämde oss för att låtsas att vi bara var goda vänner.
Ja.
Men att man får väl bita ihop, antar jag, och det gör ju folk. Man
du menar
biter
när man
ihop.
Fortfarande lever i en relation?
Ja, precis. Som man funderar på att göra slut på.
Ja, jag säger så här, det är ju jättesvårt, därför att man, framförallt i slutet då, när man känner att det här håller på att gå fullständigt åt peppan. Det är ju nästan svårare att bita ihop då än efter man har separerat på något sätt, för att det är så tänst. Och jag kan tänka mig att barn, jag läste det också i någon sån här artikel om hur man ska bete sig på julen, att barnen känner av det där, hur mycket man än spelar. Ja, att det blir liksom en obehaglig och outtalad dålig stämning för dem, vilket är nästan värre än att man i så fall skulle säga, vet ni vad, idag i år kommer vi att vara på olika ställen. Ja, det kanske inte går när man lever ihop, för det blir ändå konstigt. Men jag tror att man liksom, jag vet inte, jag tycker man får, ja, härda ut måste man göra, försöka göra det bästa av situationen i alla fall.
Och sen skrida till verket efteråt.
Ja, det kanske inte så bra att göra det precis innan eller på julafton, för det blir en dålig julklapp till barnen. Men absolut, härda ut.
Men det finns ju också de som firar sina första jular ensamma, utan barn till exempel, som har, och det är också tufft. Hur ger det mig? Vet du vad jag har gjort?
Nej.
Jag har liksom lite som en nyårskrönika, fast det här är en julkrönika.
Ja.
Att jag har sammanfattat lite problem som vi till podden har sett under året. Det är en massa meningar.
Åh, så spännande.
Ja. Och då får du säga om du håller med mig eller inte. Dels så tänker jag att vi är alla ganska lika. Att de problem som en har, alltså man är nästan aldrig ensam om sina problem. Det ser så pass lika ut.
Ja, det tror jag absolut. Att man är nog, det är nog inte samma problem. Jag tror att många, många, många upplever samma problem. Att man faktiskt, man kan känna igen sig. Det behöver inte vara exakt på samma sätt. Nästan. Man kan verkligen känna igen sig. Och det där tror jag också är viktigt, att just tänka på att man är faktiskt, man är inte ensam om den här upplevelsen man har. Och man är inte den första i världshistorien som upplever, utan den miljonte.
Liksom. Verkligen. Sen tiger man om vissa saker för man tycker de är skamliga. Mm. Där har jag som ett tvång, eller en mission, att säga det. Jag vågar inte säga det allra värsta. Men väldigt mycket av det som man kan känna. För att det blir en sån lättnad för många. Och man får hemskt mycket tillbaka. Om man vågar säga
det. Du menar,
men ungefär som när jag gick på BVC till exempel, i en sån här präktig mammagrupp, så sa jag att jag mådde dåligt, för jag vantrivdes väldigt mycket när jag hade spädbarn, för jag fick inte sova och jag kunde, det var verkligen inte min grej.
Nej.
Och sen så var jag otroligt, vad ska man säga, jag kände mig inte som en dålig mamma, för jag ägnade mig bara åt dem, och det var det enda jag kunde göra, för så var det, men jag mådde dåligt av det. Men alla tror ju att man ska känna mamma lycka.
Jag kände
tvärtom.
Nej, men att uttrycka de sakerna som är lite förbjudna, det är väl
precis
ändå viktigt att våga göra det också.
Okej, nästa sak som jag har tänkt på, det är att man ser på våra lyssnare då, många har jättestor respekt för de löften man har gett, och man vill egentligen inte svika.
Nej.
Och där tar det emot så fruktansvärt.
Ja.
En annan sak, det är också att det finns dock en gräns när det tar för hårt, för att man börjar svika sig själv.
Ja.
Och det är ofta då man börjar agera. Och sen tänker jag också på detta som jag märker, att vi lever i en känsla, många lyssnare, när jag säger vi, för att man känner igen sig själv och har varit där. Man lever i en känsla av att inte vara lycklig. Men den känslan duger liksom inte för att ta ett steg. För vi inbillar oss att vi måste ha förnuftsskäl för att lämna någon. Och det är lite konstigt, för det är inte förnuftsskäl som får oss att bli tillsammans. Utan det är ju en känsla, kärlek. Alltså vi är beredda på att bortse helt från förnuftet om vi känner det. Men när vi ska lämna, då duger inte känslan.
Nej, men är inte det också för att världen anser att det är liksom praktiska skäl som krävs? Alltså du kan inte lämna en relation där du har gått in och har barn och alltihopa om du inte har väldigt, väldigt starka praktiska skäl för det.
Ja, och det är det som, eller vad menar du för
praktiska
skäl då?
Nej, men att det är så här, man kan inte bara, det känner gör man upp och ner hela tiden. Det måste finnas andra skäl, det måste finnas praktiska och konkreta skäl, vilket jag tycker är fel.
Ja, och det hör ju hemma i något annat århundrade.
Ja.
Faktiskt.
Ja.
Det är det jag tycker att vi måste få in, Alltså jag är inte för lättvindiga skilsmässor, men jag tror ingen vill ju ha en lättvindig skilsmässa, för man gick ju in i ett förhållande för att man vill att det ska hålla. Så dit kommer man ju inte att komma. Mm. Men det tycker jag är en spaning. En annan är att många som hör av sig till oss lever i riktigt kassa relationer, men har normaliserat det till den grad att de inte liksom ser vad de själva ens berättar. Till exempel att de känner fysisk motvilja till partnern, man pratar inte med varann, de har ingenting gemensamt, man känner sig alltid besviken eller man får ta skit varje dag. Och ändå så undrar man om man har rätt att lämna.
Mm.
Det där med normaliserandet är ju... Det ska man verkligen vara vaksam på. Man kan normalisera vad som helst. Men då tycker jag att det är bra att lyssnarna skriver. För det kan hända att man får syn på det när man skriver ner det. Och även om man inte skickar in till oss, så rekommenderar jag alltid att skriva ner saker. Ja. För det är jättebra. En annan sak som vi har gemensamt, tror jag, det är att vi är rädda att begära för mycket. Så vi begär för lite. Vi begär så lite liksom i vårt enda liv. För det är lite grann som att om vi har mage att försöka få det bättre än vad vi är, så är vi nästan bättre än vi har det, så är vi nästan rädda att ödet ska straffa oss. Som att man förhäver sig, att man gapar efter mycket. Sådana här gamla ordspråk, den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Det är som att vi lever med sådana saker.
Ja, kanske.
Och jag har det ju egentligen bra, tänker man.
Ja.
Liksom för att man ser det kanske med någon annans ögon. Jag har villa, jag har bra jobb, jag har en man som väl inte slår mig och så vidare. Och så tänker man, då borde jag väl vara nöjd. Men återigen, om känslan man lever i 24/7 inte är god, så var ju det inte lyckligt.
Nej, precis.
Ja, så på något vis så tänker jag att om man tittar på det som vi har pratat mycket om under året, så är det ändå det här att fasiken vad folk vränger ut och in på sig, alltså för att få det att fungera.
Ja.
För att man vill det, och man vill inte inse. Man vill inte inse att jag borde ge upp, för vi har kämpat så länge och det blir inte bättre.
Ja, men jag vet inte, jag tänker också just så där när man summerar på något sätt vad vi får berättat för oss från olika håll och kanter, att jag undrar också om, alltså så här, man känner så här, hur kan man gå in i relationer på det sättet? Hur kan man ge sig in i det, skaffa barn och leva i det här? Är det liksom, borde man vara en tidigare kontroll över hur kommer den här relationen att bli?
Fast man vet ju inte det. Hur ska man veta?
Nej, jag vet, men jag tycker det är liksom så, det är så många som hamnar i det där, mer eller mindre. Och en del accepterar och säger, ja, men det är väl så här livet är. Det är inte roligare än så här.
Ja, och men jag tänker en sak så här, som det jag förespråkar, det är ju att innan man har varit ihop, och det är så lätt, det är liksom, det är så dags att säga för många, men att man faktiskt inte tar steg som är oåterkalleliga innan man känner en person jäkligt väl. Alltså inte skaffa barn, inte börja dela ekonomi, inte liksom starta ett företag ihop innan man har, men det är det där. Så om man har dålig självkänsla eller är rädd för att återigen bli lämnad, då vill man ju inget annat än binda ihop sig hårt. Och då sitter man kanske snart i en sits. Det är många som går i en sån fälla, för man vill så gärna, jag orkar inte bli lämnad en gång till, så nu buntar vi ihop oss, vi lovar saker, vi köper hus ihop, vi har en hästgård ihop, eller vad vi nu har liksom.
Men är det liksom rädslan för att bli över som gör att det ändå är ganska en hel del dåliga relationer?
Längtan efter kärlek, skulle jag säga.
Ja.
Längtan efter kärlek som är lite för stor längtan, att bli älskad kanske.
Ja.
Eller ha någon att älska, som gör att man orkar inte se de tveksamheter. Man vill inte vänta in några tveksamheter. Man vill blunda. Mm. Kärleken och förälskelsen är ju en sjuk grej. Eller jag säger inte en sjuk grej, det är en underbar sak. Men den gör oss ju också mindre benägna att se de dåliga sidorna. Mm. Den verkar ju på det viset. Man är ju inte riktigt klarsynt när man är som mest förälskad. Så det är det jag menar, att det är bra att inte fatta såna här svåra beslut eller stora beslut innan man har, innan det har gått ett tag.
Innan man landat förälskelsen och gått över till något annat.
Till något annat. Nej, ja,
ja. Absolut. Ja.
Jag tror att det är det som gör att, som du säger, den här kontrollen, hur kommer det här att bli? Nej, den kommer man ju inte att hitta. Men det är bara tiden som kan utvisa det.
Ja, jag vet. Ja, absolut. Jag tänker så här också. Så här, du och jag, vi har ju barn sedan tidigare. Vi träffades i en andra vända.
Japp.
Och vi bor inte ihop.
Nej.
Och vi har liksom ett ganska så här, behagligt avstånd på något sätt. Och jag vet att andra säger så här, men då är ni ju inte tillsammans på riktigt. Då har ni ju inte prövat det här på riktigt. Och det ligger ju kanske någonting.
Men de får väl kalla det vad de vill, förlåt.
Det ligger kanske det blir med dem, men så här, det ligger kanske någonting i det om man nu just mäter ett riktigt förhållande i att bo ihop och ha barn. Och jag undrar hur du och jag skulle ha klarat av det där och skaffa barn.
Jag tror inte att någon skulle ha klarat av att skaffa barn med mig.
Nej, så kan
men
det vara.
Alltså för att jag, nej, jag vet inte.
Nej, jag bara menar, det är fruktansvärt svårt när man hamnar i den där nästan nödvändiga närheten och beroendet av varandra på det sättet att det ska liksom delas på ett jättejobb att ta hand om ett hem och barn.
Jag bryr mig bara om barnen. När jag får barn, jag bryr mig bara om barnen.
Ja, mannen fast det gör du ju inte heller, för att du är ju liksom också jämlikhetsivrare, vilket är viktigt.
Jo, men alltså, det är sant, precis.
Liksom, du
precis,
har din tid också.
Ja. Ja, någon tid behöver jag inte ha, men sysslor vill jag ha hjälp med. Alltså jag blir totalt ofarmig.
Ja, visst, men jag bara, det är vi nog alla, tror jag, när vi får barn.
Kanske. Men jag tycker att jag ser andra som är liksom... Jag vet inte. Man kanske har hjälp. Vi hade varit ihop ganska länge när vi fick barn. Man kanske har hjälp av att vara i en tidig förälskelse. Då talar ju det emot. Men den dör, skulle jag säga, oftast av pressen.
Alltså det är svårt att vara förälskad när man har barn. Därför att då är det ju någonting annat som är viktigare. Så då måste ju det försvinna. Och det är klart att om man kastar sig från en förälskelse rakt in att få barn. Jag tror att det spelar roll.
Och man har barn som är på ens kropp hela tiden. Ska någon mer sen vara på ens kropp? Så det passar mig dåligt. Jag är bra för barnen.
För andra passar det jättebra.
Ja, men summan av kardemumman, tänker jag då, är på något vis att vi alla är en knepig blandning av förnuft och känsla. Och vi lyssnar inte riktigt på våra känslor när vi skulle behöva göra det. Mm. Men vi lyssnar till dem när vi inte skulle behöva. När det gäller att, alltså när det gäller att vi begär för mycket, så vill vi vill inte, vi tycker synd om andra och värnar mycket om andra. Mm. Kanske på bekostnad av oss själva ibland.
Ja.
Lite för mycket.
Ja. Se upp med det.
Se upp med det. Du, om jag skulle fråga dig, vad tror du är liksom, om du skulle hitta någon så här övergripande grej som är grunden till de flesta gräl, vad skulle du säga då?
Alltså jag tror faktiskt att det handlar om rättvisa, ojämlikhet och rättvisa, att man upplever sig att man upplever en obalans.
Aha.
Faktiskt. Jag tror att det är den största grejen i relationen, att man grälar om det.
Jo, men det kan jag tänka mig också.
Det finns massor med saker, men jag tror om det är någonting som verkligen drar igång saker, så är det här, varför ska jag alltid, eller du?
Jaha, men vet du vad jag tror? Nej. I och för sig så hör det ihop. Första gången jag och min exman gick i familjeterapi, så blev det tydligt för mig att det är missförstånd. Ofta. Jag trodde att du menade sådär. Och alltså att man har otydliga förväntningar också. Eller att man inte har klargjort sina förväntningar. Och att det leder till så otroligt mycket. Ja, men ungefär som att jag trodde vi skulle vara tillsammans idag och göra det här. Ja. Och så har man inte sagt det riktigt. Får jag ta upp... Det här är inte för att jag är arg nu. Men kan vi inte... Kan vi ta...
Men för att du har varit och inte sagt någonting.
Precis. Ja. Fast det har du också varit. Ja, men så här. En ganska typisk sak. Som nu när vi skulle resa iväg då. Vi är för övrigt på en jättefin liten ö utanför Teneriffa, vill jag säga. Ja. Ja, då höll jag, när vi skulle resa iväg så höll jag på att få ryggskott. Det händer inte vanligt. Men då bad jag om hjälp med väskan.
Ja.
Att när, för du kliver på flygbussen lite tidigare, ja, och vid nästa station kommer jag på. Och då, ja, hade jag bett att du skulle hjälpa mig på med väskan.
Ja.
Eller bära upp den där, ja, väskan. För när man ska upp för den där smala jävla trappen, exakt, och samtidigt, och man är så stressad att alla andra bara sitter, kan ja, hon gör sig klar nu så vi, ja, kan åka. Ja. Och så ska man lyfta den där på ett hopplöst, ja, sätt. Så då hade jag bett att du skulle hjälpa mig med väskan från trottoaren, ja, hela vägen, så jag, ja, slapp det där.
Ja.
Nu händer, jag vet att det finns en annan version, men nu beskriver jag bara hur jag upplevde det.
Ja, så får jag förklara vad som hände.
Ja, ja, ja. Nu hände då inte det. Utan när jag stod där ute så tänkte jag, för jag tittade upp i bussen, är det den här bussen? Jag såg dig ingenstans. Jag tänkte, nu vill han på gång ut och ska hjälpa mig. Mm. Nej, ingen rörelse där. Så tänkte jag, är han ens här? Men jag måste ju gå på nu. Jag kan inte låta bli att gå på. Försökte gå på, gubben sa att jag skulle lägga in den i den här. Då fäller han upp på, liksom, nere på gatan, fäller han upp det här locket och så ska man in med väskan där. Mm. Det lilla lyftet som jag då gjorde, det var också ett dumt lyft. Så där. Mm.
Mm.
Och sen gick jag på och då satt du där bara i din stol.
Ja.
Nej, du kom och hämtade min lilla väska.
Ja.
Så var det då. Och så frågade jag liksom, vad hände? Varför bla bla. Sen fick ju jag jag var ju så arg för det här, men jag tänkte att det här, nu ska jag vara tyst och se om det här går över, för klockan var 5 på morgonen, ingen är glad, så vi var väl tysta hela vägen till Arlanda ungefär. Men det snurrade i mitt huvud, för jag var så upprörd. Det snurrade i mitt huvud. Varför var mannen inte ute på gatan? Hur skulle han kunna hjälpa mig ute på gatan när han inte är ute på gatan?
Ja, men
okej, säger du.
Ja, men alltså, det här är ju helt osannolikt. Jag såg ju dig när du stod där och var beredd. Och så ser jag, det står två personer framför dig som kommer gå på bussen först.
Mm.
Vilket gör, jag kan ju inte hjälpa dig förrän de har gått på.
Nej.
Och sen så säger jag plötsligt...
Eller du hade kunnat gå ut innan i och för sig.
Va?
Du hade kunnat gå ut och...
Nej, jag kunde inte gå ut innan bussen hade stannat. Det gick
nej, men innan de var på.
Nej, de var ju på väg upp på bussen. Alltså, jag tänkte att jag skulle förbi.
Satt du kvar i sätet då?
Nej, jag hade rest mig upp och på väg bort. Mm. Och så sa jag, men låter dem gå på först.
Mm.
Och sen så, liksom, när jag tittar nästa gång så säger jag, då håller de på där. Då går jag ut... Och
går då ser du ut?
Jag gick ut
på trottoaren.
Nej, jag var på väg ner på trottoaren, så jag var utanför bussen, så ser jag dig lyfta på väskan där.
Aha.
Och då tänker jag, men då är det ingen mening liksom.
Nej, då är det, jag gick tillbaka.
Mm-hmm. Ja. Och så får jag liksom bara världens skit för att jag ändå faktiskt har försökt hjälpa till, stått på nålar och varit liksom beredd att hjälpa till. När jag tog den här väskan, den där är väl ingen mening att du tar sig ut. Vad har jag gjort?
Ja, men du förstår, alltså, och det är det här jag menar, att liksom att såna här missförstånd, för jag vet ju att du inte är en idiot.
Nej.
Vet du också det? Alltså?
Nej, men jag tycker det är så här, du vet ju det. Så
ja. Men lik förbannat så blev jag ju ensam om att lyfta väskan.
Jo.
Och där uppstår, ja, jag har förstått nu hur det gick till. Men där uppstår ju ett glapp. Jag hade förväntat mig att han ska vara med mig nere på gatan, för det har han lovat. Och det var han inte.
Nej.
Och då tänker jag, hur svårt kan det vara? Och sen så förstår jag nu att du liksom gjorde de ansträngningar du tyckte att du kunde. Men så här tror jag att det kan bli. Och jag tänker att för oss var det... Jag tänkte så här, att jag ska göra som du säger att man ska göra. Tänka, whatever, ska man tänka.
Ja.
Och det gjorde jag och sen gick det över. För jag jobbade med min tanke och tänkte, han är inte en idiot, han
bra,
är inte en idiot.
Mm. Grattis. Och där satt jag och kände mig som ett svin och undrade, vad fan är det här för någonting? Varför ska jag få skit för det här?
Ja, men det förstod du.
Och sen tänkte jag, det går säkert över. Och det gjorde det.
Ja, precis. Ja. Men vadå, förstod du inte varför jag var sur?
Nej, men,
utifrån
nej,
min att, horisont.
Jo,
jag har ju inte sett
jo,
dig.
Det förstår jag väl. Men jag förklarade ju för dig. Jag var ju på väg ut och såg att det finns inte. Nej, jag förklarade det då också.
Nej, men du sa ju inte hela det här.
Nej, därför att du inte ville lyssna. Det är det som är grejen.
Nej, men jag ville inte ha det
inte
här pratet i bussen
nej,
för alla.
Exakt, precis.
Ville du det? Var du sugen?
Ja, jag hade gärna kunnat förklara vad det var.
Skulle du ha tagit alla de här minuterna för att förklara hur det var?
Vi hade gått ganska snabbt.
Men jag hade haft följdfrågor. Ja, du var munter, menar du?
Nej, men därför att...
Nåväl, vi behöver inte bråka om det nu. Men jag tror att sånt här, förväntningar. Jag hade förväntat mig en man på trottoaren.
Ja.
Och det jag hade förväntat mig att, ja, men vad då? Då hade du hade ju lovat mig det.
Ja, och jag var ju på väg ut, men du
var på väg ut, men då är han ju inte
bussen och hänga i en.
Nej, det du skulle göra. Det du skulle göra var att se till att jag inte behövde lyfta.
Ja.
Men nu blev det inte så.
Nej. Åh.
Ja, ja, men
du kunde inte tänka tanken, aj fan, han försökte nog men kunde inte.
Nej, för jag såg inte, jag tittade i bussen. Jag såg inte en rörelse. Nej, inte en rörelse. Inte
säga, vad hände egentligen? Utan du,
ja, det var det jag sa, vad hände egentligen?
Nej, ja, exakt, precis.
Det var så det var. Ja, det var ändå, ja, men jag tyckte det var, för mig var det ett arbete och det gick ganska bra ändå att inte ta upp det. Du, ska vi ta ett lyssnarbrev då?
Ja, absolut.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's UnitedHealthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, UnitedHealthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about UnitedHealthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag och Marit har ju också skrivit böcker. Marits senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen, som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet och även som ljud- och e-böcker. Sök på våra namn så hittar ni dem.
Det är man som skriver, och han skriver så här. Efter över 10 år som par så valde jag att lämna min partner. Nu har vi varit separerade i över 1 år och kämpar fortfarande hårt med alla bråk. Vi har haft ett bra år tillsammans utan några större bråk, men skilsmässan är helt på mitt initiativ och mitt ex är väldigt arg och bitter. Det kom som en chock för henne. 2 barn på 9 och 12 år och lever varannan vecka liv. Det finns många konflikter, men det finns ett återkommande problem som jag skulle vilja ha er syn på, som handlar om att mitt ex vill göra ändringar i vårt bestämda umgängesschema med kort varsel. Och om jag inte går med på det så använder hen skuld som argument. Ett exempel. Det är sedan tidigare bestämt att de ska vara hos mitt ex en fredag. Jag har då planerat något denna fredag med min nya partner. På måndagen kontaktar mitt ex mig och frågar om jag vill ha barnen på fredag. Jag säger nej eftersom jag har planer. Då får jag alltid höra, du väljer alltså din nya istället för att vara med dina barn. Eller är hen viktigare än barnen? Barnen vill till dig men du väljer hen istället alltså. Grejen är att bara frågan kommer så hamnar jag i konflikt med mig själv. Jag får chans till bonustid med mina barn, men tackar jag nej så sviker jag min nya partner. Ständigt ska jag välja mellan mina barn och min nya partner. Känslan är alltid att jag vill ta barnen och strunta i min nya partner för att visa att jag alltid finns där för mina barn. Men i det långa loppet förlorar jag ju då min nya partner. Hade frågan aldrig funnits så hade det inte varit något problem. Men mitt ex är bitter och det här är en uppenbar metod för att spela på mitt dåliga samvete. På fredagen när jag då är med min nya partner så kan jag inte slappna av fullt ut utan känner skuld för att jag inte är med barnen. Min nya partner är en anledning till att jag lämnade exet, vilket såklart gör bitterheten större. Och det här känns ibland som en metod att förstöra mitt nya förhållande. Jag tycker att mitt ex har många narcissistiska drag och ibland vet jag inte om hen gör sånt här medvetet eller inte. och jag får ofta höra, jag tänkte bara på att du kanske ville vara med dem lite extra. Jag är av åsikten att vi ska kunna hjälpa varandra och vara flexibla, men jag vill också ha ett avtal kring umgänget. Det här vill inte mitt ex gå med på och hon har undvikit familjerätten. Jag börjar förstå att skulle vi behöva gå så långt så tappar mitt ex den lilla kontrollen som finns nu, men det känns som den enda lösningen. Mina barn är trygga med mig och vill gärna vara med mig. Jag har efter ett år insett att de inte kommer att hata mig för separationen och att de förstår att jag älskar dem mest av allt i världen. Det har tagit tid att bygga upp det självförtroendet. Skulle gärna höra er diskutera det här ämnet i podden.
Mm. Det där kan man ju förstå. Jag tycker att det finns liksom en... Det är inte helt lätt, för att det är klart att man vill vara med sina barn och man vill hjälpa sitt ex. Man vill ställa upp på sådana här saker som att man ibland behöver ändra, byta dag liksom.
Fast det var ju inte ens det i det här fallet, utan det var bara att barnen enligt exet har sagt att de gärna skulle vilja vara. Det var inte det att exet behövde hjälp.
Jaha, okej. Nej, men man kan ju förstå det ännu tydligare då barnen säger att de vill vara med dig och så ska man säga nej till det då. Det blir ju konstigt. Men jag tror att det svåra är att se liksom, när är det exet som driver någonting, som ställer till någonting, som liksom obstruerar eller provocerar fram saker och ställer till det för att man inte ska få träffa sin nya partner. Den är svår att se. Men det är klart att det finns en gräns där också. Och jag tror att man kanske skulle behöva hjälp i det där.
Ja, men jag tycker inte att det här verkar vara så svårt att se.
Okay.
Ibland har man lite nytta av att vara fyrkantig.
Jag
griper in här nu.
Okay, det är bra.
Och då menar jag så här. Exet ringer och säger, det är exets fredag. Exet ringer och säger, ja, du väljer något annat istället för att vara med dina barn. Ja. Och så får vår brevskrivare dåligt samvete. Ja. Det är ju exet som väljer att inte vara med sina barn då.
Ja, men om barnen säger att vi vill vara med pappa.
Men då skulle jag som pappa säga, jag tycker att det är viktigt att vi har en uppgörelse. Ja. Det är viktigt att barnen får ha fredagsmyset med dig också, din häxa skulle jag säga.
Nej, det skulle
jag inte säga. Absolut inte, men jag känner mig förbannad. Jag skulle absolut inte säga så. Men jag menar,
absolut.
Det är ju den svaga punkten här. Ja. Det är vår brevskrivares liksom svampighet kring skuld. Det är inte ovanligt, men att någon spelar på... Många är så benägna att svara på skuldkänslor.
Ja.
Och det som vår brevskrivare behöver göra, det är att gå emot den känslan.
Ja.
Jag säger inte det här... Alltså, jag tycker barnens bästa, fine. Men jag är inte så säker. Har de en då ska man ändra uppgörelsen då, om det här händer ofta. Mm. Då ska uppgörelsen vara att så fort barnen vill vara med den andra så ska de få det. Mm. Nej, så ser inte den här uppgörelsen ut.
Precis, exakt.
Jag vill säga lite till.
Säg lite till.
För att om man är i det här läget att man känner skuld för att man har planer, för att man har planerat någonting annat när man skulle vara barnledig, då har man en överdriven känsla för skuld. Och det där kan människor använda. Så det som den här brevskrivaren... Det är mycket enkelt egentligen. Han ska helt enkelt lära sig. Förnuftet måste hjälpa till här. En uppgörelse är en uppgörelse. Barnen mår bra också av att veta vad det är som gäller. Exet ska inte kunna utöva den här makten. Och vår brevskrivare ska kunna planera sitt liv. Det är faktiskt väldigt enkelt. Och paradoxalt nog då, så blir det så att vår brevskrivare får helt enkelt det han ska träna på. Det är att leva med den här skulden tills den har klingat av. Tills han märker att livet kommer att gå bra. Livet kommer att gå bra för barnen ändå. De klarar det här. Mitt ex kommer inte att ha det här vapnet mot mig. För det är ett vapen du skulle kunna duka under av.
Mm.
Att liksom svara så starkt på skuld så att man känner sig dålig. Men alltså, i själva verket är exet som väljer bort barnen den här fredagen. Mm. Det var exet som svek uppgörelsen.
Ja, precis. Och jag menar så här, det finns ingen skuld i det egentligen överhuvudtaget. Därför att jag tror att om man har en fast uppgörelse, och det kan också vara, jag tror att man ska tänka så här, den där uppgörelsen behöver inte gälla för all framtid. Man, nej, behöver inte vara rigid och fyrkantig, men det kan behövas, framförallt i början av en separation eller när någon träffar en ny, att man gör väldigt tydligt att liksom klart att så här, okej, jag vet att det här kommer låta hårt, jag vet att det är lite fyrkantigt, men vi behöver hålla de här fasta tiderna som vi gör upp om, och liksom bestämma att det ska väldigt mycket till för att vi ska rucka på det. Ja. Och är det så att du behöver vara borta en fredag eller lördag som är när du har barnen, då får du fixa barnvakt.
Ja, det kanske måste vara så hårt då. Framförallt mot en sån här människa kanske som försöker spela på
precis,
det här.
Ja.
För att det kan ju också vara så här att vår brevskrivare känner i botten en skuld för att ha lämnat sin partner. Och känner att det är synd om exet.
Ja.
Och det tror jag också att, alltså det, nu är den saken bestämd. Han har lämnat den här partnern, och skuldkänslor kommer inte att hjälpa någonting. De bara ökar världens lidande i det här fallet.
Absolut.
Så att det finns ingen som har nytta av dem, utan han får hämta hem sig här nu. Besinna sig lite, tänker jag.
Jag tycker också så här, den som man i så fall skulle ha skuldkänslor mot, det är ju barnen då, men han skriver ju att han liksom hittat fram till en liksom, att
de har barnen halva tiden.
Ja, precis.
Hur skulle det annars vara? Då ska de göra om uppgörelsen så att han kan planera utifrån och ha dem 60% då,
ja,
om det nu är det som händer hela tiden.
Ja, och så kan man väl göra också.
Ja, så kan man göra. Ja. Men då, han ska ju kunna planera.
Ja.
Då får de ändra uppgörelsen om det här ska vara så här.
Mm. Jag ser att du är väldigt upprörd.
Ja,
av
det,
men det. Men jag, som sagt,
jag tycker väldigt illa om allt som har med skuldhantering och människor som försöker jobba med skuld. Jag själv är ju inte så mottaglig faktiskt. Inte när det inte är rätt. Har jag gjort fel så mår jag dåligt. Men han har ju inte gjort något fel här.
Nej, men sammanfattningsvis då så tycker jag så här att det är egentligen så ska du lägga över skulden på henne, att det är hon som inte vill vara med sina barn, och den klokaste lösningen är att bestäm och gör upp om att vi har en fast överenskommelse om de här dagarna är dina och de här dagarna är mina.
Ja,
jag
håller med dig utom det att han ska lägga skulden på någon, för då blir det skuldpingis,
skuld.
Så det kan folk också hålla på med.
Att det inte är han som ska...
Nej, han ska förstå det. Ja. Han ska sluta agera utifrån sina skuldkänslor som kommer på en felaktig grund.
Ja.
De kommer av något annat skäl som han... Nu tycker du att jag ska sluta prata.
Ja, jag tror att vi har förstått. Alla har förstått.
Vi går vidare då.
Ja. Du, jag såg jag tittade på Storytel, alltså ljudbokstjänsten då, där man kan abonnera på ljudböcker. Där ligger ju våran bok Lyckligt skild också ute.
Ja.
Och så gick jag in och tittade. Då kan man ju titta på så här recensioner och på betyg och sånt där.
Ja.
Och det var ganska många som hade satt betyg på den eller skrivit en recension. Och det roliga var, men det är väl roligt på något sätt, att då hade man antingen satt 5 stjärnor, det finns 5 stjärnor då, antingen 5 stjärnor, jättebra, eller 1 stjärna, det fanns ingenting där.
Nej.
Och att det som var då,
motiverar folk
då motiverar om du säger, hjälp mig, det har varit ett stöd, jag har förstått det bra och sådär på alla sätt. Men de som var emot det, de tyckte att vi var för skilsmässa. Vi talade för skilsmässa och vi hade ingen förståelse för de som har blivit lämnade och mår jävligt dåligt av det.
Aha, så det var de som har blivit lämnade som sätter betyg 1. Fick du den känslan?
Förmodligen, det vet jag inte. Det var säkert sådana som har blivit lämnade och satte betyg 5 också. För det var betydligt fler som hade satt 5 än 1. Det var 2 stycken som hade satt 1. Och det är ju intressant. Jag vet inte.
Jo, men det tror jag är att, alltså, så här. Skilsmässopodden är ju, till skillnad från alla andra som pratar om relationer, där går ju allting ut på att
man ska
hålla...
Men det här var inte Skilsmässopodden, utan det var våran bok.
Nej, förlåt. Jag säger ändå, vi är ju samma som skrev boken.
Vi
är ju ändå, till skillnad från andra som pratar om relationer, andra pratar ju om hur ska man göra för att hålla ihop.
Ja.
Det är ju det enda folk vill höra. Eller liksom, det är ju den vinkel som har varit förhärskande.
Ja.
Hur dåligt folk än har det, så ska de... ja, men så här ska ni göra för att hålla ihop. Men sen ser ju vi, det är ju för svårt för väldigt många. Det är ju jättesvårt. Ja, ska de inte få någon hjälp då, de som, alltså man kan ju skiljas på bättre och sämre vis. Och det är ju det vi har bestämt, att vi vill prata om. Vilket vi också pratar om i boken. Men då blir det kanske så att det känns som att vi tar för lättvindigt på det, eller att vi är för separation. Ja, men jag kan väl säga att ja, men jag är för separation när relationen är jättedålig. Mm. Då, eller liksom, när den är tillräckligt dålig så är jag för separation. Men jag är för en separation där man tar så mycket hänsyn som möjligt till barnen och till varandra faktiskt.
Ja, nej men precis. Jag kan ju förstå invändningen, och jag förstår att om man är i det läget, att man, vilket inte är så konstigt, att många vill ju ha, när man har blivit lämnad så vill man ha någon som säger det är liksom, fy fan vilken jävla situation du är i, och den där människan som har lämnat är ett jävla svin och livet är ett helvete. Jag förstår det, och den liksom, det stödet kan man behöva i vissa lägen. Där är inte vi, för vi har inte, vi är liksom, vi är på ett annat nästa steg på något sätt.
Man förstår ju att det är jättejobbigt. Det
ja,
vet
exakt.
Vi ju.
Ja. Och sen också att man kanske, men den som har blivit lämnad är inte heller så benäget att lyssna på någon som säger ibland kan det vara bra att skilja sig. För att det är inte så jävla roligt att höra när man blivit lämnad. För man tycker inte alls, det finns ingen alls anledning för någon att skilja sig i hela världen. Så att jag kan ju fatta invändningen. Mm. Och sen kan man ju bara säga det, att det är ju, ja, jag köper det. Vänta ett tag, lyssna på det igen, eller skiter eller vad du vill. Liksom. Plus att jag också tycker så här, att det, och jag vet många som har, som har lyssnat på, eller som lyssnar på podden för att man, ja, för att man känner dem liksom, som går in och lyssnar, tycker att det är jättebra
för att man
får
känner
en,
dem.
Nej, men så här, många av mina vänner lyssnar på podden för att de känner mig, ja, så här, jag har lyssnat på podden och tycker också så här, men det där är inte, det är klart att ni pratar utifrån separationsperspektiv och skilsmässa, men det är ju många saker som alla kan ta till sig.
Absolut.
Många som alla kan liksom, just för att när man kommer till en separation, det är ju det man inte vill hamna i så fall. Så då kan man liksom ta reda på, okej, vad var det som ledde fram till det? Det måste jag passa mig för. Ja, det kanske jag ska ändra på. Det kanske jag ska tänka på. Så jag vet inte. Men folk får tycka vad de vill. Det är ändå, hade ändå ganska högt betyg på Storytel. Det är ju glädjande.
Det är glädjande. Vi har läst in det själv till och med.
Ja.
Hur ger det mig?
Ja. Nå, har du något sista ord idag, Marit?
Det har jag. När man, ibland, alltså när jag scrollar Instagram så dyker det upp ganska många så här, någon har skrivit något visdomsord.
Ja.
Ofta kanske någon floskel, men floskler, de har ju ibland också någonting.
Ja.
De har någonting ibland, det är därför de har blivit floskler.
Ja.
Fastnade vi en här nu då?
Ja.
Då står det så här, jämför inte ditt kapitel 1 med någon annans kapitel 20. Jag tror att andemeningen var så här, att ibland kan man tycka, fan, jag har inte kommit någon vart i livet. Och så jämför man med någon annan.
Ja.
Men det där gör man ju ofta. Man jämför sig ju alltid med de som har kommit väldigt mycket längre.
Ja.
De var också en gång på kapitel 1 och hade inte det där.
Och
i många avseenden så står man ju, alltså jag står på kapitel 1 i vissa avseenden i livet och jag ska någon annanstans, medan väldigt många har redan nått det där och så vidare. Så att men folk tar ju sina kapitel eller sina projekt i olika ordning i livet.
Ja.
Men det är lätt att tänka att, gud, jag kommer aldrig klara det, för jag är bara, liksom, titta vad de andra är duktiga, men jag är inte så bra på det här.
Ja.
Och då gäller det egentligen allt från att ha en relation som blomstrar eller skaffa ett nytt jobb eller en hållbar ekonomi.
Mm.
Människor har ju liksom lagt upp sin tillvaro olika. Du kanske har barn, men det har inte de andra. Eller liksom, förstår du, man har gjort på olika vis. Men man jämför sig så otacksamt för sig själv nästan. Så jag tänker att allt nytt är ju svårt. Och det är trassligt i början. Men om du då är, tänk på att du kanske är bara på kapitel 1 eller 2 i det här fallet. Och så döm inte för hårt, för liksom tillvaron och livet pågår hela tiden, och om du vill förändra något så måste du ta ett steg. Du måste ändra någonting om du ska förändra något för att komma till liksom den där nivån som du vill. Och när du har tagit det där lilla steget så andas man lite grann, sen tar man nästa. Och det är så förändring sker. Det finns ingen spikrak väg dit, utan det är så det går till. Att bli något man vill eller göra något man vill. Små steg för att förändra. Och de kan kännas, jag kan själv tycka det, att det känns helt meningslöst att ta, ja men gud, det är så långt ifrån, ska jag verkligen göra det här steget? Det betyder ju ingenting. Men det är det enda sättet liksom, att göra det.
Ja.
det är så förändring sker.
Ja.
Och ska vi då med det önska alla lyssnare
en riktigt,
ja,
god jul.
En riktigt god jul.
Och ett gott nytt år.
Med visshet om att det inte alltid blir så god jul. Men då kan man tröstas med att det snart är över, ja.
Ja, och bara 4 dagar eller vad någon sån. Nej, men absolut.
Ja, håll ut och
det går att förändra. Det går att ändra det till, ja, nästa jul eller, precis, nästa högtid som man har. Det är, ja, faktiskt fullt möjligt.
Livet kan ha många skepnader.
Ja.
Ja. Vi önskar er det bästa och så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Ja, hej då.
Hej då. Vi tackar alla er som är med och stöttar podden. Vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.